Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
Det känns så bra att vara tillbaka igen. Jag har varit sjukskriven, opererades för 1,5 månad sedan i ryggraden och är fortfarande lite justerad. Jag har ungefär 1 år av rehabilitering framför mig, men jag kan ju stå en kort stund. Och jag kan gå en kort sträcka, vilket är fantastiskt. När man är som jag, föreståndare, då är man ju inne i någonting varje dag i stort sett. Och ibland kan man känna att det blir lite mycket. Och sen har jag ju under 1,5 månad varit helt utanför detta. Och det har varit väldigt hälsosamt, för jag har känt att jag längtar tillbaka. Och när jag kom in i morse hörde lovsångsteamet repa, så kände jag mig så rörd. Tänk att jag är en del av den här gemenskapen. Ni är mitt folk. Vi hör ihop. Jag är så privilegierad och tacksam. Tack för alla förböner, all omtanke, alla hälsningar, det har uppmuntrat. Jag är fortfarande delvis sjukskriven, jag är lite vinglig, så jag har förberett mig så noga jag kan. Jag kommer strax sätta mig, men jag ska ge er ett lyssningstips. När jag ställer mig upp så är det förmodligen för att jag vill att ni verkligen ska lyssna. Det är ju bra att kunna ha den. Hörrni, vi börjar den här söndagen en serie som är en fråga. Hur hel kan man bli? Hur hel kan man bli? Och vi tänker ju inte på himlen, vi tänker här och nu. I det här livet, med de här omständigheterna. Hur hel kan man bli? Fundera på det. Vi kommer att utgå ifrån Matteus evangeliet och de så kallade saligprisningarna. Det är inledningen till bergspredikan. Det är väl den mest kända texten i Nya testamentet. Och om du vill så kan du gå hem efter gudstjänsten idag och så läser du Matteus kapitel 5, 6 och 7. Det är bergspredikan. Hur hel kan man bli? Varför ska man prata om att bli hel? Jo, jag har nu en lång inledning om varför vi pratar om att bli hel. Sen har jag en ännu längre, den är alldeles på tok för lång, säljpitch, jag hittar inget bättre ord, om den där helheten som jag menar att bergspredikan inbjuder till. Vad då hel? Vad är det som kan bli bättre? Alltså först inledning om varför jag vill prata om att bli hel, sen en lång, det är ett säljsnack om det här behöver du. I alla fall behöver jag det. Och sen avslutningsvis, det första av 8 steg som vi menar att saligprisningarna faktiskt är. 8 steg till ett helare liv. Så, inledning lång, ännu längre säljpitch. Jag kommer hålla er uppdaterade, jag kommer mata på. Och sen till slut det första steget. Så är det upplagt. Nu börjar jag. Vi brottas ju alla med kluvenhet, med oordning. Vi är inte konsekventa. Så här säger Paulus, 2 bibelord från Paulus. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och i samma kapitel lite längre fram fortsätter han på samma tema. Och så säger han, viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Lyssna nu. Man ska ju inte läsa de här orden jag just läste som en beskrivning av hela ens liv. Det är säkert någon av er här inne som tänker att så ser det ut överallt i mitt liv. Då vill jag rekommendera dig att söka upp själavård. Man, vi har det här, då behöver man hjälp. Men de flesta av oss, vi kan ändå agera vuxet, omtänksamt, ansvarsfullt, osjälviskt, eller hur? Men handen på hjärtat, alla har vi någonstans på ett eller flera ställen i vår person de här glappen, glappet mellan ambition och verklighet, glappet mellan drömmen och hur det faktiskt är, glappet mellan det vi vet vi borde och det som faktiskt blir. Och för det mesta handlar det om lite struntsaker. Jag ska ge er ett exempel på en sån struntsak. Men det är ju faktiskt så för ganska många av oss att några gånger i livet så handlar det inte om struntsaker. Det handlar om saker där stora värden står på spel. Och så läser man det Paulus säger och så inser man, precis så är det. Det goda jag egentligen vill, det förmår jag inte nu. Och det onda jag inte vill, det har jag redan gjort. Här kommer ett banalt exempel. Men ni vet ju alla vet ju ni att ni ska äta sunt och träna regelbundet. Hur svårt kan det vara? Och jag vet inte hur många gånger jag har suttit vid ett kyrkkaffe där jag har hört människor, särskilt nu när våren börjar komma, som man säger, ja, nu ska jag gå ner i vikt. Och det nästa man gör är att ta en stor kanelbulle fullmatad med vitt mjöl och socker och trycka in den. Men du kan ju inte göra bägge och, eller hur? Du kan ju inte säga jag vill gå ner i vikt och sen trycka i dig en semla. Du får ju bestämma dig. Men alla vet ni att vårt inre är ju inte en samling logiskt välordnade önskningar som alla pekar i samma riktning. De är inte det. Utan alla vet ni att vårt inre emellanåt består av två helt motsatta uppfattningar samtidigt. Om jag nu får läsa om det här Paulus skrev, då skulle man kunna säga, viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är hälsosamt. Det hälsosamma som jag vill, det gör jag inte, men det ohälsosamma som jag inte vill, det gör jag. Fredag kväll. Känner ni igen det? Det är ett banalt exempel. Varför talar vi om att bli hel? Varför ska vi ha 8 veckor under rubriken hur hel kan man bli? Ja, men därför att vi alla brottas med de här glappen i livet. Det var inledningen. Nu kommer säljpitchen. Alltså, vad är det för helhet vi talar om? Får jag läsa ifrån Matteus kapitel 5 och vers 3, den första saligprisningen. Då säger Jesus, saliga. De som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Jag kommer tillbaka till det här bibelordet i slutet, för det är första steget. Jesus talar om himmelriket, de tillhör himmelriket. Och då kan man ju tänka att det är det man kommer till när man har dött, om man har skött korten rätt. Men det är inte så du ska läsa det Jesus säger. Han talar om en verklighet som är möjlig och åtkomlig här och nu. Och när han säger himmelriket, då tror jag alla fattar att det är någonting bra. Alltså han talar om ett rike, en sorts existens som doftar av himmel redan här och nu. Och sen pekar han ut vägen för att komma dit. Och det jag nu vill ägna den här så kallade säljpitchen åt, det är att beskriva det här riket som Jesus talar om. Hur ser det ut? Om jag blir medborgare i det där himmelriket Jesus talar om, vad blir jag för sorts människa då? Vad är villkoren? Och jag menar att hela bergspredikan egentligen är en enda stor inbjudan. Det är det här du är välkommen att leva. Det är så här ditt liv skulle kunna se ut. Och nu vet jag att en del läser bergspredikan och tänker att det här är helt omöjligt att leva upp till. De här kraven kan ju ingen människa fixa. Då vill jag säga direkt, jag tänker precis tvärtom. Och ni får ju gå hem och läsa bergspredikan och se om ni håller med mig. Jag läser det inte som en uppsättning omöjliga krav som Jesus trycker dit för att alla ska känna sig otillräckliga och ofullkomliga. Jag tror inte Jesus funkar så överhuvudtaget. Jag läser bergspredikan som en enda stor inbjudan. Niklas, känn efter. Är det inte så här du skulle vilja leva egentligen? Och jag tänker absolut, alla dagar i veckan. Hur ska det gå till? Sälj pitch fortfarande här nu. Följ med mig nu genom bergspredikan. Matteus kapitel 5, 27-28. Ni har hört att det blev sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott, men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Några tillrättalägganden här nu. Är ni kvinnor så kan ni tänka, det där gäller inte mig. Jag vill bara tillägga, den kvinna som ser på en man med åtrå i sitt hjärta tror att samma sak gäller. Och lite beroende på olika läggningar så kan man läsa det här på olika sätt. Jag går inte djupare in där. Men lyssna nu vad han inte säger, min uppfattning. Jag menar att Jesus inte talar om att du uppfattar att en annan människa är attraktiv. Det kan man ju göra. Man kan tycka att en människa ser bra ut. Man kan tycka att en människa luktar gott. Man kan tycka att en människa är trevlig. Det är inte det han säger. Du får inte tänka en sån tanke. Jo, det är fritt fram. Men den dagen du gör en annan... Nu ser ni att jag ställer mig upp här. Den dagen du gör en annan människa till ett objekt för din egen lust och åtrå, utan att koppla det till respekt och ansvar, då har du gått vilse. Alltså, kan jag leva mitt liv så att jag möter varje människa som en människa värd respekt, heder, värdighet och uppriktighet? Svar, ja. Ja. Vill jag leva så? Ja. Och det där gäller ju inte bara ett äktenskap. För mig gäller det som chef eller som ledare. Kan jag hantera medarbetare och volontärer så att de inte är objekt för mina drömmar och mål? Och om de inte är det så är de inget värda. Ja, men det är klart jag kan. Jesus är ingen så småsnål frikyrkofigur som vill att du till varje pris ska känna att du inte duger. Nej, det han talar om är att du aldrig ska använda en annan människa som objekt, frikopplat från ansvar, respekt och värdighet. Det är ju det äktenskapsbrott handlar om. Inga löften, inga åtaganden, bara så länge det passar mig. Finns det möjlighet att leva sitt liv på alla områden så att jag inte går i den fällan? Svar, ja. Det är vad Jesus inbjuder till. Och då inser jag direkt, om det ska vara möjligt, då behöver Gud göra någonting med mig. Och det är vad de här 8 veckorna handlar om. Vi är bara i inledningen på den här säljpitchen nu. Jag sa att den skulle bli lång. Jag fortsätter, Matteus kapitel 5, 38-40. Jag skulle kunna gå igenom hela bergspredikan, men jag har valt några som jag tycker välkända och angelägna områden. Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, ge honom din mantel också. Lyssna nu, jag ställer mig upp igen. Är det möjligt att leva i den här världen utan att behöva betrakta någon enda människa som min fiende, oavsett vad de gör mot mig? Ja. Ni vet, det dyraste som finns är att gå omkring och vara arg. Att ha fiender kostar väldigt mycket energi. Att vara arg på en annan människa, det får ju ens eget inre att ruttna. Att tänka att andra människor är ute efter mig, det är att gå med någon sorts förföljelsemani genom livet. Vem orkar leva så? Ja, svaret är att de flesta av oss gör det. Lyssna nu. Jesus säger inte att man inte får säga emot. Det får man göra. Eller ha olika uppfattningar. Eller att tycka att någonting andra gör är fel. Men han säger det att i alla lägen, oavsett hur illa andra människor gör emot dig, i alla lägen är det möjligt att se dina medmänniskor som systrar och bröder. Är det möjligt, skulle jag önska att det hände i mitt hjärta. Tänk att leva i den här världen utan att känna fiendskap, agg eller hot mot någon enda människa. Men om det ska ske, då måste Gud göra något med mitt hjärta. Och det är vad de här 8 veckorna handlar om. Fortfarande sales pitch, vi tar nästa. Matteus 6, vers 25, vers 32. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller kläder att sätta på kroppen. Allt sånt jagar hedningarna efter, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Är det möjligt att leva i den här världen utan att hela tiden vara styrd av allt man äger, av pengar, materiella behov, stigande räntor, ökande kostnader? Ja. Är det Jesus inbjuder mig till? Lyssna nu, Jesus säger inte strunta i att duscha innan du går till kyrkan. Och det där med att planera vad ni ska äta i veckan, det kan du också hoppa över. Det är inte det han säger. Han säger inte heller att du inte ska tänka igenom din ekonomi och planera den. Men det han säger är jaga inte efter allt detta. Tänk efter, planera, var klok. Men låt det inte styra ditt liv. Alltså, det är möjligt att leva i tro och förtröstan även när pengarna inte räcker till. Är det Jesus säger? Är det möjligt? Ja, men då vill jag leva så. Här kommer en liten bild från hundägandet. Ni vet, vi har en okastrerad hanne, golden retriever. Han heter Olle. Så gemytlig. Människovän, mer än hundvän är han. Skulle det komma en inbrottstjuv, då skulle han ju bara bli glad. Det är ju ingen vakthund att lita på. Men när jag går i skogen med honom så måste jag ha honom kopplad hela tiden. För det är rätt mycket rådjur och vildsvin i skogarna runt omkring där vi bor. Och så fort Olle får upp ett spår, då är hela denna vänliga familjehund som bortblåst. Det är hela hans jaktinstinkt går igång. Fokus låses och han drar med sina 40 kilo i en enda riktning. I början tänkte jag, men han är så vänlig, jag släpper honom fri. Ja, nu är ju detta sagt offentligt också. Men han kom ju hem till slut. Men alltså, det Jesus säger är att vi människor också ibland besätts av jaktinstinkten som låser våra sinnen, som stänger allt annat ute, som i värsta fall gör hela världen svartvit, där allt kommer att styras av vad jag har eller vad jag inte har, vad jag äger eller vad jag inte äger. Allt tar fokus. Och så säger han, det är hedendom det. Finns det ett sätt att leva i den här världen med alla de ekonomiska villkor och alla de behov vi har så att de inte tar över? Ja, säger Jesus. Och så säger jag igen, ska det hända? Då behöver Gud göra något med mitt hjärta, och det är vad de här 8 veckorna handlar om. Sista delen av säljpitchen nu då. Matteus 5 och vers 48, håll i er nu. Då säger Jesus, var fullkomliga så som er far i himlen är fullkomlig. Här kommer min fråga. Är det möjligt att leva i den här världen utan att vara styrd av rädsla? Utan att vara styrd av alla andras krav, av tvång, av måsten och borden? Ja, det är ju det Jesus inbjuder oss till. Nu är det en del som läser det här och så säger de, Jesus verkar tro att vi ska vara Gud. Låt mig nu tala om med all önskvärd tydlighet, det skulle Jesus aldrig göra, det är ju hädelse. Inte säger han, ja, om du är som Gud då är det bra. Nej, men det vet ju både han och jag att det är helt omöjligt. Jag är en svag, begränsad, ofullkomlig människa. Jag kan inte vara som Gud. Men vad är det han menar då? Var fullkomlig så som er himmelske far är fullkomlig. Ja, men hela bergspredikan handlar om vad du gör och vad du inte gör. Hur du tänker och hur du behandlar andra. Det är ju det sammanhanget Jesus säger. Tänk om du var lite mer som Gud, hörde du Pienso. Och låt mig då fråga, hur är Gud? Gör han någonting därför att han känner att han måste? Nej. Gör Gud någonting därför att han tänker, annars blir de arga på mig i Philadelphia församling. Jag kan tala om för dig att han är helt likgiltig inför vad jag säger. Jag har sagt så mycket till Gud som han aldrig har svarat om, vilket jag numera tackar honom för. Gör Gud saker för att han är rädd? Ni vet, vad ska folk säga om mig? Nej. Hur agerar Gud? Gud agerar fritt. Ingen tvingar, inga måsten, inte för att andra ska tycka något. Det Gud gör, gör Gud ur sitt eget fria beslut. Och lyssna nu, ändå är det så att allt Gud gör leder till liv, leder till välsignelse, skapar ljus och värme. Så säger Jesus, var fullkomlig som er himmelske far är fullkomlig. Alltså, det är möjligt för dig att agera, inte för att du är rädd, inte för att du tycker att alla andra människor kräver det, inte för att du känner att du måste någon annan yttre kraft. Du är fri. Men den friheten kan göra att du talar tro in i andra människors liv. Att det ur ditt inre kommer välsignelse och ljus och värme. Att ditt sätt att fatta beslut och agera kan leda till liv för många andra. Vad säger du? Skulle du inte vilja det? Och då tänker jag, jag är först i den kön. Men om det ska hända i mitt liv, behöver Gud göra något med mig. Det är vad de här 8 veckorna handlar om. Alltså, jag läser inte bergspredikan som en uppsättning omöjliga krav. Jag läser det som en inbjudan till ett liv jag längtar efter. Att aldrig behandla andra människor som objekt för mina önskningar, utan alltid med respekt och värdighet. Att aldrig behöva betrakta någon annan som min fiende eller ovän. Vilken lättnad det skulle vara. Att inte vara plågad, driven och jagad av högre räntor och sjunkande kostnader. Och att känna mig fri. Och samtidigt veta att den friheten bär liv och välsignelse till alla i min närhet. Är det möjligt? Ja, mitt svar är absolut ja. Det är den inbjudan de här veckorna handlar om. Tänk om det kunde hända med mitt hjärta. Och låt mig nu säga, det är inte så att vi har 8 steg som man går 1, 2, 3 till 8 och sen är man klar. Låt mig istället berätta att det här är någon sorts kretslopp som man lever sitt liv i. Om och om igen. Så det som nu är det första steget, det är också det sista steget. Och det sista steget kommer också vara det första, men det är ju enklare att ta dem ett i taget. Ja. Det var säljpitchen. Oj vad lång den var. Nu kommer det första steget, det blir kort. Salig den som är fattig i anden. Den tillhör himmelriket. Det är ju otroligt bakvänt. Inse att du är hjälplös när det gäller att förändra dig själv. Ditt eget hjärta och ditt eget beteende. Hörde du? Det första Jesus säger, om man nu vill in i detta rike, ja, det första han säger det, att då kan du inse att det här är ingen självhjälp. Det handlar inte om att ta dig samman. Det handlar inte om att försöka en gång till. Det handlar om i första steget inse, jag kan inte. Jag kan inte påverka min historia. Jag kan inte styra andra människor. Jag kan inte ens få ordning på mig själv. Fattig. Jag har haft ont om pengar mest hela livet. Men jag har ju aldrig tyckt att jag är fattig. Vad är fattigdom? Jo, men fattig är den som saknar resurser för att förändra sina omständigheter. Då är man fattig. Det är fattigdomens förfärliga ansikte. Jag har inte i mina händer det jag behöver för att förändra min nuvarande situation. Och då skulle jag säga, förbannade den som är fattig. Men Jesus säger tvärtom. Salig är den som inser att i andlig mening lever jag i fattigdom. Vad är det för saligt med det? Jo, därför att den dagen du inser jag äger inte de resurser som är nödvändiga för att ta mig in i det där riket. Då öppnas dörren till Gud själv. Jag kan inte. Jesus, hjälp mig. Om du läser Nya testamentet kommer du inse att den är fylld av berättelser där människor ropar hjälp till Jesus. Och du kommer också inse varje gång det ropet hörs så svarar han. Det är saligt att inse sin egen oförmåga. Det är början till läkedom. Den här serien som vi nu har, den är ju inspirerad av AA, anonyma alkoholister. Och där står som första steg, vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Att vi förlorat kontrollen över våra liv. Alla de som har gått genom AA och brottats med sitt missbruk. Detta är det första steget till tillfrisknande. Att inse, jag är maktlös, jag är hjälplös. Vad kommer det därifrån? Det kommer ifrån Jesus. Salig är det när du inser din egen fattigdom. Varför då? Därför att då öppnas himmelens fönster över ditt liv. Ingenstans i Bibeln står det att du ska ta dig samman, frälsa dig själv, städa upp ditt liv, förlåta dina egna synder. Överallt står det, överlåt dig åt Gud. Öppna ditt hjärta för Gud. Sluta försöka reda ut det själv. Säg hjälp. Jag vill ge dig sista bibelordet från Jakobs brev. Där står det, Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böjer alltså under Gud, stå emot djävulen och han ska fly från er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Så min första inbjudan är inte försök ta tag i dig själv, utan ge upp. Om du bara visste hur ofta jag har gjort det. Jag böjer mina knän, för det har för mig hjälpt att visa ödmjukhet. Och så säger jag: gode Gud, förbarma dig. Hjälp mig. Och hela evangeliet om Jesus Kristus handlar ju om att den bönen hör han alltid. Salig är du när fattigdomen drabbar dig. Låt oss be. Jesus, jag vill tacka dig för inbjudan till himmelriket och att det riket är öppet för mig, inte bara efter döden utan här och nu. Att det riket är ett rike som förvandlar mitt hjärta, förvandlar min syn på mig själv, på andra människor, på ägande. Och jag skulle vilja be att du steg för steg gjorde mig något mer lik Gud. Det är inget tvång, det är inget måste, det är inget jag borde. Det handlar inte om vad andra tycker, det kommer ur djupet av mitt eget hjärta. Och det föder tro, skapar liv och ljus. Helige Ande, nu ger vi oss själva och den stund som är kvar i dina händer. Vi ska få lyssna till en sång. Och sen efter den sången ska vi fira nattvard tillsammans. Och det är egentligen en inbjudan till dig som vill att än en gång tänka: jag lägger ner allt jag är och har till Jesus och så tar jag emot hans kraft, hans liv, hans försoning, hans hjälp. För jag är fattig i anden. Jag tänker alltid att det är han som bjuder oss. Det här är inget knytkalas överhuvudtaget. Du kan komma med två tomma händer. Det är till och med det han ber dig göra. Och du som vill ta emot Jesus för första gången, det här är ditt tillfälle. Gå fram, ta emot brödet, ta emot vinet och tänk: nu är Jesus ett med mig. Nu börjar en resa. Och för dig som är som mig, har varit kristen länge i livet, det är dags igen att tänka: jag har bara två tomma händer och jag har inget annat. Jag behöver nåd, kraft och din heliga andes hjälp.